börjar del 3 av föreläsning 8 med beröm. Det har gått väldigt bra med, för er med labbarna. Och att lösa för problemlösning tycker jag också är bra på. Hur alltså, vissa av er snarast löser problemen lite väl snabbt, så att det blir lite yrig, stökig kod ibland. Och framförallt då, om jag sammanfattar, nu generaliserar vi verkligen, eller jag gör det, så är det kommentarerna. Där är ni sämre än förra året. Ni löser uppgifterna mycket snabbare än någon som gick förra året. Men det har inte varit mycket till kommentarer. Vissa av er har skrivit bra kommentarer. Och en del har skrivit även lite så här, som jag skickar tillbaka någon ego-kommentar. Att man skriver en liten sån här kommentar att kom ihåg det här, som inte kom ihåg att köpa mjölk ikväll. Men det var liksom, man ska kommentera framförallt för att göra koden tydlig för andra människor som ska läsa ens kod. Och speciellt när man skriver såna här klasshierarkier som ska kunna återanvändas, så ska alltså kommentarerna vara till för att förklara koden för andra människor. För att det är ju så att sitter man och skriver ett program, då tycker man så här att oj vad jag är smart, jag skriver så underbar kod. Och bättre lösningar, det här kan man inte göra. Så upplever man det subjektivt. Men alla andra människor tycker inte så. Så att kommentarerna ska framförallt vara förklarande. Och sen ska de även vara lite grann, de ska informera. Vem har skrivit den här klassen och i vilket syfte? När man börjar programmera, då skriver man mycket enradskommentarer. Två framåtsträck. Och sen så en kommentar som räcker då bara raden ut. Det ni ska göra nu, det är att med slash stjärna stjärna, stjärna slash, ska ni skriva kommentarer som räcker, ni kan skriva flera rader kommentarer. Och då vill jag att varje källkodsfil och varje klass ska inledas med en sån här klasskommentar. Och även för metoderna att ni skriver metodkommentarer. För att istället för att göra jättemånga sådana enradskommentarer, för så gör man lite när man börjar programmera, så gå över till att skriva mer övergripande metod- och klasskommentarer. Det tycker jag är ert största kollektiva misstag i år. Sen har ni många fördelar också. Det här ska jag prata mer om på föreläsningen på torsdag, om olika sätt att kommentera. Och då ska vi även för uppgift 5 sen blanda in det verktyget som heter JavaDoc. Men det är någonting som ligger i Javas bindkatalog. Och precis som Java och Java, så är JavaDoc ett körbart program som man matar med kodfiler. Men då är det så att kommentarerna ska skrivas så här. Då syns de i JavaDoc. Och resultatet av JavaDoc är att ni får lika snygg eller ful dokumentation som det är i API-beskrivningen. Vilket är en stor fördel, att man får standardiserad dokumentation. Lite gnäll bara om dokumentation. Men jag får väl skylla mig lite själv också, att det är först på torsdag som jag går igenom och berättar om kommentarer. Men det är okej, jag tycker inte att jag behöver vara hårdare än vad jag varit tidigare år på kommentarer. Men då alltså i de sista två, uppgift 4 och uppgift 5, då kommer jag kräva mer av kommentarer. Så att i uppgift 4 och i uppgift 5 ska ni även använda de kommentarer ni har producerat och packa en JAR-fil. Så att där, om inte tidigare, så ska kommentarerna se riktigt bra ut. Men nu kan vi gå tillbaka till layoutens trevliga områden. Det var därför jag tycker det passar lite bra att vi tog rast. För att räknar vi upp 5 eller 6 olika AVTs layoutmodeller. Och då är det lite så här trevligt att om man går över till svingkomponenter, vilket man väldigt ofta gör, så är det så att svingkomponenterna stödjer alla AVTs layoutmodeller. För det skulle ju vara väldigt jobbigt om man då inte skulle kunna använda dem. I till exempel sådana fall, vad som brukar vara ett ganska vanligt första uppdrag, om man nu har gått här och läst 4 år i IT-forum eller på Karolinska institutet, och sen får man av någon anledning ett jobb som man ska skriva programkod, så brukar det ofta vara att man kan få ta ett gammalt program som är skrivet med AVT-komponenter och byta ut alla AVT-komponenter till svingkomponenter, för man vill ha ett lite nyare, modernare, lite annorlunda utseende på sitt program. Då kan man ju kolla om en nyanställd, om de har sovit på alla föreläsningar, om man lär sig någonting när de pluggar den. Men då, i ett sånt fall, då är det ju väldigt trevligt om de här layoutmodellerna fungerar, inte bara för AVT, utan de fungerar för svingkomponenter. Men sen har det kommit 6 stycken nya. Och det vore ju nästan terror om jag skulle försöka gå igenom alla de här i detalj idag. Men jag kan ju kommentera lite grann av Box Layout, J Root Pain Root Layout, som låter väl ganska mystiskt när man hör det. Overlay Layout och Viewport Layout och Spring Layout och Scroll Panel Layout. Och då är det så att de här tre, om vi delar upp dem, de är kopplade till speciella komponenter. Scroll Pane Layout, det är en panel med rullningslister som behöver ha en egen layoutmodell. Men sen är väl att de som kan vara intressanta att ta upp och jämföra med, det är de här två som har någonting att tillföra. Box Layout och Overlay Layout. Och då är, om man relaterar dem till AVT:s layoutmodeller, så är, jag vill inte skriva upp det här med, utan det är så att Box Layout är en vidareutveckling och ett alternativ till Gridbag Layout om man vill göra riktigt avancerad och snygg layout. Men samma reservation där, att här är man beroende av hjälpklasser. Man jobbar med lite grann med klister och stöttor, så att man limmar ihop och man sätter stöttor och knuffar isär komponenter. Men den är inte jättelätt. Overlay Layout, det är alltså en skillnad till från Card Layout. Att istället för att först ha ett kort och sen lägga ett kort precis ovanpå och sen ett kort ovanpå, som är väldigt idealiskt just för kortspel. Men vill man göra någonting annat, sådana overlay layout som inte har funnits tidigare, den här är väl det som har mest att tillföra, det är att man kan göra överlappande layout. Så att om man har så här, så kan man ha så, men naturligtvis att det här döljs här bakom. Men man kan lägga komponenter över varandra, vilket många tyckte var en brist tidigare i Java då. Men på något sätt när man ser det här första gången, så tycker man att det är några för mycket. Tycker jag är en ganska sund reaktion. Så att ta en i taget, och ni får väl troligtvis någon favorit där. Men läser man läroböcker och hämtar hem exempel från nätet, så är det väldigt mycket den som heter Border Layout. Och oavsett om man tycker om den eller inte, så finns den där. Jo, det här är ett erbjudande som är kvar från förra året. Och vi får väl se hur många som går hem och hur många som är kvar. Så är det så att när vi har kommit så här långt förra året, och jag vill ju lite som en diagnos göra likadant, och det vore kul, så får man inte säga sådär, det vore kul om ni gick hem, det får man inte säga. Men om, för att förra året när vi hade kommit så här långt, då var det många som sa att det här, vi förstår inte det här, hur ska vi kunna svara på sådana saker på Miras tenta. Men om ni vill, så får ni stanna kvar och titta på det här med överskuggning, polymorfism och dynamisk bindning. Men om det visar sig vara ett litet behov i år, så ska jag försöka utöka den här föreläsningen med någonting helt annat nästa år. Men de två senaste åren så har det här väl visat sig vara ett nödvändigt med den här repetitionen. Men jag kan ju fråga er, vad säger ni? Eller vi kan gå runt och höra. Om vi tar Kristina där, kan du förklara överskuggning enkelt och lättbegripligt så att alla förstår det? Så kan ju ni göra det i år istället för att jag gör det.
Det man har samma metod, namn i flera olika klasser, men att de gör olika saker.
Ja. Så att metodens signatur, metodens huvud, ska se likadant ut i samtliga klasser. Och om vi går vidare med Sara sitter bredvid där. Om du ska ha då polymorfism, hur är det kopplat till överskuggning?
Då har vi sett om det är typ samma sak. Eller att man har samma metod som de olika saker.
Ja. Vad säger Mats?
Ja, jag vet inte. Men det är bara att man inte behöver
Nej, det håller systemet att göra på.
Ja.
Du som sitter bakom att du har glömt namnet, vad kan du fylla i? Polymorfisk. Men vi tar en liten repetition. Det behöver inte bli jättelångrandigt. Men även dynamisk bindning, att de här hör ihop. Men varför jag lät de här stå kvar när jag tittar, för jag tänkte att det går väl så bra för de här i år så att det finns inga problem. Men då tänkte jag så här, att det tänker väl du bara för att vårsolen skiner här nu. Och jag har suttit nu i helgen och rättat en tenta där jag har frågat studenter som har läst ändå 12 poäng programmering som en repetition av de här, just de här begreppen. Och varför den finns kvar i år, det är lite grann därför att jag har fått in väldigt underliga svar, eller vad säger jag, väldigt felaktiga svar, inte underliga svar. Ja, i några fall även rent konstiga svar. Så jag tänkte att vi ska ta och repetera, för på något sätt så är det så att i grundläggande paketet av objektorientering så är det här, min erfarenhet säger att det här är det svåraste att förstå. Och det är en stor fördel att när vi ses nästa år, att jag nästan lite grann har tjatat in det här så att det här är helt självklart. Vi kan lämna det här till. Men då är det, om man börjar från början, så att ordet polymorfism betyder mångformighet. Det är alltså ett grekiskt lånord. Poly betyder många och morf betyder form. Det är så här morfprogram, det är att man formar om saker. Och polyfoni, det är till exempel när man spelar musik med många stämmor. Det kan vara en bra grej att veta först. Och hur mångformigheten tillämpas i praktiken, då är det precis det som Kristina sa, att i en klasshierarki, och observera det här, det är att de ska ligga i olika klasser om vi ska ha polymorfism. För att om vi har, och det är väl det här som är det svåra, att man förväxlar med ett annat begrepp. För att Andreas, om vi har metoder med samma namn i samma klass men med olika parameterlister, vad har vi då för någonting?
Metoder med samma namn
i samma klass men med olika parameterlistor, olika argument. Nej. Du som sitter där uppe. Bra, jättebra. Och överlagring, det är inte kopplat till polymorfism. För att Jimmy heter du, va? Vad är det som är kopplat till polymorfism som heter nästan likadant? Visst, bra. Och det där är nog lite trixigt med namnen, att de är så nära varandra. Men överlagring, det är alltså metoder i samma klass med olika parameterlistor. Överskuggning, det är metoder med samma namn och samma parameterlistor, samma signatur, men med olika kroppar som ligger i olika klasser i en klasshierarki. Och att just att det är metodkropparna, det är därför man pratar om polymorfism och mångformigheten. Och sen att objektorienterade språk har inbyggda mekanismer för dynamisk bindning. Och det finns automatiskt i Java. Och det är också lite grann, om man ska titta på Java som språk, att Java av en del människor anses lite långsamt, så är det att bygger man in den här mekanismen, så är det självklart så att det här tar ju lite kraft av systemet. För då är man inne på det som Andreas började säga då, att systemet själv vet vilken metod som ska köras, för den kan läsa av en, till exempel när ni är i uppgift 2, när ni stoppar in cylindrar, kuber eller sfärer i en datasamling, och sen när ni plockar ut dem i kanske i basklassens typ, så är det helt okej, för att har man dynamisk bindning, då kan man under körtid länka till rätt metod, så att man får, är det en cylinder som man ska beräkna volymen på, så känner Java Virtual Machine, själva språktolken, känner av att vilken klass som ska köras.
Och då har man den här dynamiska bindningen, eller sen bindning. Det kan stå i era programmeringsböcker, kan stå late binding, säger man ofta på engelska. Man säger både late binding och dynamic binding på engelska. På svenska säger man oftast dynamisk bindning. Men det betyder alltså då att om man överskuggar här, vi tar bort överlagring, det får inte vara med idag, utan vi ska koppla ihop det här, överskuggning, polymorfism och dynamisk bindning. Då är det så att när metoderna överskuggas så får de olika metodkroppar. Om vi i en datasamling här stoppar in sfärer, kuber, det var ju ett tak på det. Vi håller oss väldigt tvådimensionellt idag. Bara för att jag undervisar i 3D-programmering behöver inte betyda att man kan rita i 3D-dimensionen. Men vi kan göra cylindrar sådär. Och sen så har vi ytterligare en klot. Och sen har vi en... Men vi har i alla fall olika tredimensionella kroppar här. Och då är det att vi kan hämta ut de här i vår gemensamma basklass som väl hette M i volym. M i volym X är ett dåligt namn, men tavlan har gått att sluta. Så om jag går igenom den här arrayen och börjar på nollte index, första, andra, tredje, fjärde. Så hämtar jag ut ett punkt första gången. Och sen skriver jag då X visar volym. Och jag kan ju även göra så att jag lägger in det resultatet i min variabel totalvolym. Så är det så att om X är av typen M i volym, som är en gemensam basklass för alla då, om språket har just mekanismer och fungerar med dynamisk bindning här, så kan jag hämta ut dem som M i volymer. Och sen att om den här kommer ut som X första gången, och jag kör X visar volym, jag kan ju loopa det här, while it for loop. Så är det så att den dynamiska bindningen, den känner av då att oj, det här är ett klot. Ja, då ska jag koppla det till den klassen. Jag ska beräkna volymen som att det är ett klot. Okej, vi lägger in det värdet i totalvolym. Sen går loopen vidare och hämtar ut kuben här. Och det är så att det finns stöd för dynamisk bindning. Ja, när alltså X då nästa gång är en kub, och vi kör X visa volym, då går den ner och då känner den av att ja, den här, den ska beräknas som en volym. En kub. Det är alltså volymen på en kub. Och resultatet av det, det ska vi lägga in i totalvolym. Jag tänker att man gör sådär också, plus lika med. Ja, nästa gång är cylinder. Så att oavsett vad jag skulle kunna ha jättemånga olika typer av inom samma arvshierarki, där jag har överskuggat en metod, så får jag då alltså rätt beräkning, just därför att det finns stöd för dynamisk bindning. Så att på det sättet hör polymorfism och dynamisk bindning ihop. Och företeelsen finns då i de olika klasserna i en klasshierarki. Och att kravet för att det här ska funka, att metoder med samma namn och samma argument eller returtyp. Och då att rätt metod körs automatiskt när programmet exekveras, vilket kan illustreras med om man i en datasamling då har typer av olika klasser inom samma klasshierarki. I en abstrakt basklass, figur, finns en abstrakt metod. Public abstract double visa aria. Här handlar det om aria och inte volym. Och den här är ju abstrakt deklarerad. Dels så ser vi det reserverade ordet abstrakt. Och sen så är det ju att här finns det verkligen en kropp. Det är ett semikolon här. Helt utan kropp, abstrakt. Men i den ärvande klassen, rektangeln, så finns det då den extens, den ärver av figur. Och då är det det vi tvingar på genom att ha den här konstruktionen, att vi har en abstrakt deklarerad metod här. När den ärver av figur, ja, då måste den här metoden överskuggas. Annars så säger kompilatorn ifrån. Och principen är då att här ska metoden formas så att den passar för just en rektangel. Och inget annat. Naturligtvis. Men det är väl självklart. Och då kan man då i Java-kod se till att samma returtyp, double, och samma visa arien, helt exakt likadant. Här har vi return bredd och höjd. En enkel, liten, trevlig. Ofta, det är liksom, det är inget krav på att det ska vara jättestora, komplicerade metoder, utan snarast är det ofta så att man låter den göra en specifik liten uppgift. Och i klassen cirkel då, då gör vi så att vi specialiserar den, vi överskuggar den. Så att polymorfismen, mångformigheten, det är ju att här i de ärvande klasserna, här har de verkligen en kropp. Även om kroppen är väldigt liten, den är här ifrån och hit. Och det är liksom enraders kod, det är en rad kod bara i kodkropparna. Men de är överskuggade så att de gör precis rätt funktion i de ärvande klasserna. Så att om jag istället i den här tvådimensionella gör om de här så att jag har nu cirklar och bygger om den här till rektanglar. Passar min ritteknik bättre. Så fattar ni principen att när det handlar om en cirkel, ja, då ska den beräknas med den formen. Och när vi hämtar ut den rektangeln som vi gör där, då är det den dynamiska bindningen, känner av att det är en rektangel, och då körs den metoden automatiskt. För att kunna, och då kommer vi tillbaka till begreppet överskuggning. Och då är det så att när en eller flera av superklassens instansmetoder, det kan ju vara flera, därför att vi kan ha fler abstrakt deklarerade. Men principen är att de ska omdefinieras i en eller flera subklasser. Och att då är överskuggningen, det är att vi behåller precis samma signatur på metodens namn och returtyp och argumentlista är likadan. Men vi skriver en ny kropp. När vi överskuggar kroppen, då blir det ju polymorfism, för att vi får olika kroppar på de olika metoderna. Och vid exekveringen, då menar man när man kör programmet, så är det alltså objektets klass som avgör vilken metod som anordnas. Och alltså Java-systemet känner av, ja, det här är en rektangel, självklart, kör visa aria i klassen rektangel. Och ni hör, jag börjar låta tjatig nu. Och det är ett gott tecken, för det betyder att ni förstår hur det här funkar. Och då är det så att poängen med det här, att olika objekt i en klasshierarki kan på detta sätt behandlas enhetligt utan att varje enskilt objekt måste klassbestämmas. Att vi kan slänga in de huller och buller i en array av typ av basklassens typ. Så att den här arrayen skulle jag kunna skapa av typen figur. Och sen slänga in figurer, huller och buller. Och sen när jag plockar ut dem så kan jag alltså beräkna arian på dem, just därför att det finns, det är överskuggat på ett korrekt sätt. De olika klasserna har metoder som är adekvata för just den klassen, och sen så att språket, systemet stöder dynamisk bindning. Så lätt är det, eller så svårt. Och sen att om en instansmetod anropas via referensen enligt referens- och punktnotation-metod, så undersöker Java-interpretatorn vilken klass objektet har som refererar till. Och det sker automatiskt. Det är därför som det finns stöd för dynamisk bindning. Om objektets klass har en passande metod körs denna. Om inte så letar Java-tolken vidare uppåt bland superklassens tills en metod återfinns. Det vi var inne på den förra föreläsningen som någon frågade och tror det var du va? Om du heter Maria. Så tittar vi det sen på lektionen och kan ta det som en sista avslutning. Varför jag gör det här, det är lite grann för att jag tycker att om det här känns okej och att när ni går hem nu, då kan vi börja frossa nu i grafiska gränssnitt och händelsehantering. Och vi säger att det här med objektorienteringen är avslutad. Bara ni köper den här modellen, annars får ni säga ifrån. Vi har en gemensam basklass, den heter A. Sen har vi en ärvande klass här som heter B. Vi har en annan ärvande klass här som heter C. Det är väldigt fantasifulla namn här idag. Och sen har vi ytterligare två ärvande här, specialiseringar. För att på det här sättet kan man ju i Java och många andra språk ärva i flera olika led. Och sen kan vi titta lite grann på den här F här. För att här i F, här blir det lite annorlunda. Här har vi en metod. Den kan heta bara metod som exempel. För den här metoden, den är abstrakt deklarerad här. Då är det tvång på att båda de här, den returnerar en int. Det måste överskuggas en int-metod här. Därför att den kan inte gå uppåt. En abstrakt deklarerad metod här, den går inte att köra. Båda de här klasserna, de har krav på sig att de måste överskugga int-metod. Det görs här i B och i C. Här nere i E, då vill jag räkna ut det här på ett annat sätt. Jag skaffar mig en int-metod här också. Men när jag kommer hit, då upptäcker jag, som en klok farbror sa en gång, att en av programmerarnas främsta dygder är att man är lat. Man skriver inte kod i onödan. Och då är det så att om man ser att det är precis samma beräkning jag ska göra här som jag gör i C, ja, då kan jag lämna den. För att här finns den. Här skulle jag inte få hoppa över den. För att här finns det ju en abstrakt deklarerad. Den går inte att köra. Men här finns det en överskuggad variant av metoden metod. Så att om jag sen då har en instans av klassen F och i min ref F och kör ref metod, ja, då kan systemet gå ner och känna, aha, det är en instans av klassen F. Hur ser det ut här nere på metodavdelningen? Här ligger lite andra metoder, den gör andra saker. Men det finns ingen metod som heter metod. Då är alltså regeln för hur det här fungerar, det är att den söker sig uppåt i klasshierarkin till närmast den klass den ärver ifrån och kollar, finns det en metod här? Ja, så kör vi den. Och hade det inte funnits en metod här, då hade man inte ens kunnat kompilera det här. För det finns även kontroller för att den dynamiska bindningen ska fungera. Och man skulle även kunna tänka att man har ytterligare en ärvande klass här nere som gick upp och tittade först här. Nej, tomt. Och går upp ett steg, så det kan ske. Så att den går uppåt i arvshierarkin tills den träffar på en. Och när man kompilerar så kollar kompilatorn att det finns alltid en variant som kan köras. Annars får man kompileringsfel. Vad säger ni? Svårare än så här ska vi inte ha det på den här kursen. Om man inte tycker att det är väldigt jobbigt med layoutmodeller i och för sig. Men om man säger, så svårt är det ju inte. Inte när man jämför när ni läser logik här, eller hur? Ja, tack för idag, Stor. Det var en bra rubrik. Och på nästa föreläsning, då tänkte jag att vi skulle även hinna med och titta lite grann på vad som var bra och dåligt. Och då kan ni fundera på till exempel att den här repetitionen nu, om man nästa år har en likadan 10:46 som jag haft, om man skulle kunna tänka sig att hoppa över den här repetitionen jag gjorde nu, eller om man ska ha den kvar. Och det är ju på torsdag vi syns. Men när vi ska göra grovjobbet, det är imorgon på